Till Familjehemspodden, en podd för dig som är intresserad av familjens frågor, själv är eller har varit familjehemsplacerad eller har barn som bor i familjehem. Vi som har den här podden heter Birgitta Harberg
och Monia Sunesson, och idag ska vi prata om ett ämne som jag vet kommer upp då och då. Ett ämne som ofta blir frågetecken runt, och det är hur man ska tänka och vad det är som gäller när det är ekonomi utifrån olika aspekter. Både ekonomi kopplat till barn som är placerade, det vill säga man kanske vill spara åt barnet till exempel. Men också om ekonomi, om hur man kan tänka som familjehem om man är familjehem på heltid och har ett heltidsarvode. Med oss idag har vi Astrid Krus. Välkommen!
Tack, det ska bli roligt att få vara med.
Det är härligt att ha det här, Astrid, för det här är ju faktiskt en fråga som vi inom socialtjänsten kommer till ofta. Du har ju varit familjehem i många år, och som yrke är du personlig rådgivare på Nordea. Så dessa frågor, och det kan man lugnt säga att det här vet du och är expert på. Skulle du först bara lite kort vilja berätta vem du är?
Ja, det gör jag gärna. Jag är gift med Hugo. Jag jobbar ju då, som ni sa innan, på Nordea som rådgivare. Och Hugo har varit regionchef inom Samhall, och idag är han pensionär. Vi är en stor familj. Vi har ju 3 egna biologiska barn, och sen har vi 4 extra barn. Så vi har 7 barn som vi fortfarande har kontakt med. Det är vår familj, och vi har barnbarn och så. De här 4 har vuxit upp hos oss. Och vi har barnbarn, både biologiska och extra barnbarn. Vi har också varit kontaktfamilj. Och nu är vi jourfamilj.
Härligt. Ja. Och om vi börjar med de viktigaste frågorna som berör just barnen. Om man har ett placerat barn hos sig och barnet väntas bo kvar en längre tid. Hur kan man tänka då om man vill spara pengar till barnet?
Ja. Eftersom barn är omyndiga så har ju alltid föräldrarna tillgång till barnens pengar om man sparar i barnets eget namn. Därför så brukar jag råda att, eller vi råder att man sparar i sitt eget namn. Helst innanför en kapitalförsäkring med någonting som heter förmånstagarförordnande. Det betyder att skulle det hända med någonting så tillfaller det just det barnet pengarna. Dessutom, om man har ett förmånstagarförordnande, så är det ju lättare att veta det här är dens barn och det här är dens barn och det här är dens barn när man tittar på sitt sparande. Fast man har makten över pengen istället för att familjehemsföräldrarna skulle, eller vad heter det, istället för att barnets föräldrar skulle ha makten över pengarna.
Så man låter barnet vara, det står specifikt att barnet är, nej, pengarna är barnets, fast det är jag som familjens förälder som har kontot. Nej, om jag loggar in så står kontot på mig liksom. Det är det du säger.
Exakt, exakt. Pengarna står i ditt eget namn. Mm. Det är du som har makten över dem. Men skulle det hända dig någonting? Mm.
Så får barnet tillgång till de här pengarna som man avsatt.
Så är det barnets pengar, ja.
Men skulle det vara så, om jag sparar som familjehemsförälder, för alla familjen har ju inte barnen över tid, alltså man har ju inte dem ända tills de är vuxna, om jag har ett barn placerat sig i 5 år och jag låter det här kontot vara kvar, när skulle de pengarna i så fall tillfalla det barnet? Skulle de göra det ändå om jag låter kontot vara kvar?
Ja, då tillfaller de ju barnet den dag du avlider.
Ja, inte när den blir 18.
Nej, inte om inte du har lagt in det villkoret i kapitalförsäkringen. Det kan du ju också göra. Så det finns ju väldigt många möjligheter. Du kan lägga in det som ett villkor att vid 18-årsdagen. Eller så tycker du kanske att men det är bäst att vänta tills de är 20 år. För ofta är man inte så mogen när man är 18. Utan det kanske är bättre att vänta tills man är 20. Då kan man ju skriva att vid 20-årsdagen så ska det tillfalla den unge då.
Alltså det här var ju jätteintressant. Skulle vi ju ha förberett innan, för då har jag en extra fråga här bara. Hoppas att det är okej med Birgitta också.
Självklart.
Ja. Jag träffade ett familjehem igår som har placerade barn där man funderar på vad händer den dagen man dör. Liksom. Skulle man alltså kunna göra ett sånt här förmånstagarkonto så att om jag har placerade barn som jag vill på ett sätt ska få någonting efter mig, så får de det om jag dör. Förstår du hur jag menar?
Jajamensan, jag förstår vad du menar. Kontot heter ju kapitalförsäkring. Mm. Det är ju ett skal. Mm. Mm. Och i kapitalförsäkring kan du ju ha en fond eller vad du nu vill ha. Mm. Och när den är i det här skalet så har man ett förmånstagarförordnande. Och det är starkare än ett testamente.
Mm.
Så om du har, säg att du skulle vilja att ett barn ska ha 50 000 eller 100 000 eller vad det nu är du tänker utifrån att du inte, barnet ärver ju inte dig. Så är det i den här kapitalförsäkringen så kommer ju barnet få tillgång till de pengarna den dagen du dör. Ja.
Intressant.
Mm, verkligen. Mm. Här lär vi oss nytt, Monia, som vi inte hade någon koll på.
Nej, precis. Ja, det var intressant.
Ja.
Sen bara en annan fråga som jag funderat på. Är det någon skillnad? Den här frågan som du beskriver, är ingen skillnad då om barnet är LVU-placerat eller om det är solplacerat, det vill säga om föräldrarna själva har gått med på att barnet är placerat? Det har liksom inte med era bankregler att göra.
Nej, det här är ju lag.
Mm. Mm.
Det har ju inte med någon specifik bank att göra, utan det funkar så juridiskt.
Mm. Så jag skulle alltså kunna ha ett förmånstagare till min systerson till exempel?
Ja, du kan ju ha det till vem som helst. Mm. Det väljer du ju själv, du kan ju ha det till en förening.
Mm.
Ja, alltså, det är så fantastiskt att prata med experter inom området, för man lär sig hela tiden. Och då kom jag osökt in på en annan fråga som oftast liksom ställer till bekymmer för de familjens placerade barnen. Och det är ju det när de kommer upp i åldern och vill ha ett bankkort, det vill säga ett betalkort. Finns det någonting här man ska tänka på och hur ska man göra?
Ja, det här är ju ett bekymmer, det kan jag hålla med om. Om man har ett barn placerat med en solplacering, då är ju föräldrarna ofta behjälpliga. För det är ju bara förmyndare som får företräda den omyndige. Det kan
vårdnadshavare.
Inte. Det är du, ja, vårdnadshavare. Vårdnadshavare som får företräda den omyndige. Och det kan inte familjehemmet göra och det kan inte heller socialen göra. Utan vårdnadshavare kan göra det. Så att ska du öppna ett konto till en omyndig som inte är 16 år. Ja, det är ju möjligtvis om man kan få överförmyndarnämnden att godkänna en god man för att företräda den omyndig. Eller om man kan föra över vårdnaden till familjehemmet. Det finns ju många sådana ärenden nu för tiden där vårdnaden går över till familjehemmet. Vilket jag tycker är väldigt bra att det har börjat ske så. För annars så är det ju väldigt svårt. För juridiskt är det inte okej. Och påföljden blir att du kan varken öppna konto eller få ett kort eller Swish eller mobilt bankID eller någonting.
Om inte föräldrarna liksom,
om inte föräldrarna fixar. Skriver på.
Får jag fråga då, är det så ibland, alla barn har ju inte att båda föräldrarna är vårdnadshavare utan det är en. Men om båda är vårdnadshavare måste båda skriva på då?
Nej, det räcker faktiskt med en. Men det måste vara, ja.
Mm. För ibland kan det ju vara att det är en vårdnadshavare som är lättare att samarbeta med.
Ja, som väl är.
Mm. Du sa
det är ett bekymmer, jag håller med om det.
Mm. Du sa så att om det är sol så är det på det här sättet. Men om det är LVU, är det någon skillnad då om barnet skulle vara tvångsvårdat?
Alltså skillnaden är ju att om det är sol så kanske vårdnadshavaren skriver under.
Mm.
Och om det är LVU så är det ju sällan de vill göra det. Utan då är de ju ofta anti.
Mm.
För att just det är ett LVU.
Men pass kan man ju ibland att socialtjänsten skriver ett intyg. Det gäller inte på banken.
Pass kan ju inte socialen skriva under för längre.
Nej, kanske de inte kan. Nej,
nej,
just det.
Nej, det kan de inte av samma anledning. Det måste vara vårdnadshavare. Och det är ju då uppe, ja det har ju varit överklagande, det har ju varit uppe i domstol just därför. Och då har de ju gjort, ja vi har varit med om det själva, där vi fick gå till domstol för att få ett pass på grund av LVU. Och sen var det ju en vårdnadsöverflyttning, så sen var det ju inget problem.
Mm.
Så att det, det juridiska ska ju vara till skydd, men ibland så är det ju inte så.
Nej.
Det blir ju ett problem för den unge då, som blir, blir ju inte behandlad som alla andra.
Nej, så är det ju. Och jag tänker, när barnet fyller 16, händer det någon skillnad då mellan barnet?
Ja, ja, exakt. Det är ju stor skillnad, för då kan ju barnet skriva under själv för att öppna ett konto, för att ha kort, för att ha Swish och ja, alla dessa detaljer som vi nämnde innan.
Och då behöver, inte, och då behöver inte föräldern samtycka till någonting?
Nej, och det spelar ingen roll. Nej. Vilken som helst 16-åring kan gå in och göra det.
Ja, okej.
Mm. Och det har också med juridik att göra.
Det är också med juridik att göra.
Mm. Ja, ja.
Ja.
Sen kan man ju omkring det här, om man tänker på ungdomar och konton och kort, så kan man ju påminna eller nämna att det är väldigt viktigt att som familjehem, när och förhoppningsvis man har fått ett kort och konto och mobilbank-ID, Swish och de här grejerna, att det är just de unga som gärna utsätts för bedragare som vill utnyttja dem som mellanhand, använda deras konto och skyffla över pengar som sen ska gå vidare. Då ska de få en peng för att göra detta. Och alltihop är olagligt. Det är verkligen straffbart. Och då utnyttjar de ungdomar som inte känner till faran. Och som förälder är det jättebra om man kan varna dem. Att det får man inte göra. Det är jättefarligt. Och man vet inte vad det är för pengar. Om det kan vara drogrelaterat eller människohandel eller vad som helst. Rätt hemska saker faktiskt. Så det kan vara bra, en liten varning till ungdomarna som ändå får både kort och Swish och så.
Mm, att de inte blir utnyttjade, ja.
Ja, de ska ha det själva.
De ska det själva.
Inte lämna ut det till någon annan. Och det gäller alla ungdomar. Det har ju inte att göra med familjens placerade barn, utan det gäller precis alla ungdomar.
Alla ungdomar. Mm.
Ja.
Men jag har förstått att en del familjehem då, när det är som du säger att det här inte går att lösa med bankkort, så har jag hört någon som sa att ja, men jag fixar ett bankkort i mitt eget namn. Och gav. Så att ja, man skaffar ett kort till och ett konto till. Förstår du? Aha, okej.
Okay. Ja.
Så då blir det att man som familjehem så att säga för barnets skull får be om hjälp av socialtjänsten att göra det här med överförmyndaren för att kunna skapa ett konto.
Ja.
Mm. Okej. Okay. Mm.
Och jag tror att många gånger så vet inte socialsekreterarna om den här problematiken.
Nej, för att jag satt ju med detta för 2 veckor sedan på kontoret med frågor runt detta och kände att jag själv inte visste svaret och socialsekreteraren visste inte riktigt heller. Så jag sa till henne att om 2 veckor, då snart kommer det ett bra program. Så att, ja. Ja, jag tror vi...
Ja, Astrid, du är ju både bankkvinna, familjehemsmamma och nu också jourmamma. Är det någonting mer runt att placera barnens egen ekonomi som du tänker att vi skulle ha frågat dig men vi har missat? Och vad som är viktigt både för familjehemmet och socialtjänsten och kanske även biologföräldrarna?
Nej, jag tror inte det. Utan det enda jag kan komma att tänka på det är ju att man som förälder vanligtvis sparar till sina barn. Och familjehemsbarn är ju barn.
Mm.
Så att har man möjlighet så råder jag att man sparar till dem. Så när de ändå gång sen ska flytta hemifrån, precis som alla andra barn, att de har en liten startsumma att klara sig på, att köpa sina möbler och ja, ni vet, det är ju inte gratis att flytta hemifrån. Att de får då lite hjälp och känner att de är lika mycket värda, lika älskade som alla andra barn. Det skulle jag vilja skicka med.
Härligt. Nu hör ni mig? Jag blir väldigt osäker. Ni ja, hör mig, vad härligt.
Vi hör dig. Oj.
Det här med att spela in podd, alltså. Det är som det är. Vi tänkte ju byta lite från barnperspektivet till familjehemsperspektivet då, när det gäller det här med pengar och ekonomi. Och en del är ju familjehem på heltid. Och då får man ju ett arvode. Och då brukar man ju få information om att arvodet, det är pensionsgrundande. Det vet jag inte hur många familjehem jag har talat om det för. Men kan du bara förklara lite grann, vad innebär det att det faktiskt är pensionsgrundande?
Ja, det är ju pensionsgrundande. Men man får ju betänka att pensionen är ju flera delar. Jag vet inte, alla har ju fått det orangea kuvertet. Och där är ju den allmänna pensionen. Och det är ju en del av vår pension. Det är ju den pensionen som vi får del av på grund av att vi betalar skatt. Och arvodet skattar du ju. Alltså är den pensionsgrunden på så sätt att du kommer få del av den allmänna pensionen. Om du har flera familjehemsbarn så kan du ju få tillräckligt stort arvode så att du kanske betalar en rätt så hög skatt. Men det, och då finns det ett tak på hur mycket allmän pension som det ändå går till dig. Men när du har ett arvode så har du ingen tjänstepension som alla andra arbetsgivare betalar. Det finns ju inte i detta. Så du har, om pensionen är tre delar, den allmänna, tjänstepension och där du själv ska spara, så har du plötsligt bara en av de delarna genom att du är familjehem.
Om man inte sparar själv då?
Om man inte sparar själv. Så mitt första råd, det är ju att du direkt ska gå in i min pension. Det här, gå in på minpension.se. Gå in där och titta. Uppdatera dina uppgifter. Och gå in och gör en prognos på dig själv. Då kommer du att se vad du själv kommer få i pension. Och du ska inte lura dig själv och säga att nej, men så här illa är det inte. För så där illa är det faktiskt. Det är precis det är som du ser där och inget annat. Det finns inget någon annanstans eller det kommer lösa sig sen. Utan det är exakt det som är där. Så om du bara skulle ha som lön arvodet så måste du ju spara allt som din arbetsgivare, om du hade varit anställd, skulle spara. Och där du själv skulle spara. I normala fall så sätter ju arbetsgivaren av ungefär 4,5% av din årsinkomst. Så väldigt lätt så kan du ju inse att det blir rätt mycket pengar som du måste spara själv. Nu har inte jag gjort en sån uträkning, men det kan jag ju göra lite snabbt. Om man tänker en låg inkomst så att du har 240 000 om året.
Vad innebär det i månaden för en som liksom tänker månadslön lite lättare?
Jag tänkte nog 20. Mm. Då har du 20 000 och gånger 12. Det är ju 240. Och 240 000 gånger 4,5%. Då skulle du sätta av 11 000 själv. Minst varje år. Alltså inte missa ett enda år. Och sen ska du sätta av lika mycket själv. Då kommer du upp i en hyfsad pension. Så sätter du av typ, om du skulle tjäna då 20 000 och sätter av 2 000 i månaden själv. Alltså, då skulle det kanske gå om du gör det från början. Annars så kommer du få en väldigt låg pension. I Sverige har vi någonting som heter garantipension. Du kommer inte under den. Men den är inte mycket att hurra för, kan jag säga. Vi kan ju konstatera att svensk pension har sjunkit kontinuerligt. År efter år har den blivit sämre. Och det vet alla ekonomer. Det är ingen hemlighet. Men jag tror inte alla svenskar vet det. Det gäller ju även andra som inte är familjehem. Man blir chockad när man går in och tittar på minpension.se. Och de flesta tror inte det är sant om de inte har varit inne där tidigare. Så hemskt nog så är min första år, var ingen struts. Stoppa inte ner huvudet i sanden. Utan se verkligheten som den är. För då kan du göra något åt det. Det skulle jag säga.
Väldigt klokt och viktigt, tänker jag, information till familjehem. Så jag hoppas verkligen att många familjehem ute i vårt land lyssnar på detta. Sen är det ju så dessutom, och det är ju inget som kanske är från information från dig som bankkvinna. Men det som är bra att veta är att arvode faktiskt inte heller är A-kassegrundande. Det är bara sjukpenninggrundande är det ju. Och pensionsgrundande, som du har förklarat vad det innebär, men inte A-kassegrundande. Sen hade vi ju, som vi alltid har, lite samtal inför en intervju. Och då berättade du lite grejer som jag faktiskt inte aldrig har funderat över. Vad det innebär att faktiskt inte ha en arbetsgivare. Skulle du bara kunna berätta lite kort om det? För det tyckte jag var väldigt intressant. Jag tänker att det är också viktigt för familjehem där ute att fundera över. Som de som har heltidsarvode och inte har en arbetsinkomst också.
Ja, det stämmer. När man jobbar och är anställd så har man ju oftast så är man ju med i A-kassa. Du har ju då en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Du har en försäkring via arbetsgivaren. Du kanske har en försäkring via facket om du är med i facket. Du har en livförsäkring om du är med i facket. Du har försäkring från och till arbete. Så det finns flera olika saker som gör att det går att klara sig. Men om du inte har det, då måste du fixa alla de sakerna själv. Då får du fixa en livförsäkring själv. Du får fixa själv en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan man ju göra i alla fall, även om man har det via arbetsgivaren naturligtvis. För den är ju inte så jättestor, men... Men har du inte ens det, då har du ju ingenting. Så att de försäkringarna och de tankarna bör man ju ta tag i själv. Precis som man måste ta tag i sin tjänstepension och privata pension själv.
Mm. Och då tänker jag på det som vi också pratade om innan. Att någonting som man kan få ibland är ersättning för förlorad inkomst. Till exempel när vi fick vårat första eller ett av våra barn, så kom ju hon som nyfödd och då var jag ju hemma ett år, typ föräldraledig, men som familjen får man ju ingenting från Försäkringskassan, utan jag fick ju ersättning för förlorad inkomst. Och då är det viktigt att komma ihåg det som du pratar lite om kopplat till pension i alla fall, att det är ju ett arvode även det, så att man inte tappar bort det. Sen de här andra bitarna, att ha en arbetsgivare, så är man tjänstledig från ett arbete för att vara hemma ett år med ett barn, så har man nog de förmånerna kvar, skulle jag tänka mig, när man bara är tjänstledig. Men det är ju fortfarande så att det året har man ju bara den lägsta pensionsgrundande då, så att säga. Eller ja, det här informationen som du pratade om, att man får komma ihåg att det är ett arvode man har. Spännande grejer.
Jag tänkte, Monia, liksom, för du hade ju faktiskt en erfarenhet av själv det här med att du hade EFI. Och för EFI kan man ju, alltså ersättning för förlorad arbetsinkomst, det kan man ju bara få om man faktiskt har ett arbete som man inte kan gå till. Annars är man ju inte berättigad till EFI. Men det hände ju dig någonting när du hade EFI och du sa upp dig från din tjänst.
Ja, När vi tog emot vår lilla tjej och jag fick ersättning för förlorad inkomst, så hade jag ju ett arbete. Men jag sa upp det arbetet och vi flyttade under det året som jag var föräldraledig. Eller vad jag nu ska kalla det för. Men det är väl det jag var. Då var det ju lite chockartat det här, att det var ju inte A-kassegrundande. Så att jag hamnade ju i ett lite tufft läge att jag... Det löste sig. Jag fick ett nytt jobb. Men det hade ju varit tufft om jag inte hade fått det. Och det vet jag att jag inte är det enda familjehemmet som har passat på att byta jobb under den här tiden man är hemma och har hamnat i det. Så att det är en del att faktiskt tänka på runt ekonomi när man väljer att vara hemma på heltid, oavsett om man är det över tid eller om man är det ett år eller ett halvår. Mm. Så det är faktiskt ganska viktiga frågor, och jag är jätteglad, Astrid, att du ville vara med här idag. Och jag bara tänker, är det något annat du funderar på som vi har missat att fråga dig om, som du har tänkt att men det här skulle jag också vilja skicka med när det gäller inkomst och arvode?
Nej, jag tror att vi har tagit med allt. Det enda jag funderade på, det var någonting som vi pratade om tidigare, du och jag, Monia. Just att, att gå till ett arbete när man har familjehem. Det är inte helt fel.
Nej.
För då är du ett föredöme för barnen. Att man går till ett arbete.
Mm.
Och jag kan ju med glädje säga att alla våra barn går till sitt arbete. De är vuxna nu. Och vi har fått iväg dem. Nej, ska man få någonting så får man göra någonting för det. Man får ingenting gratis här i livet. Och att se att föräldrarna gör så påverkar ju barnen. Så det finns en poäng i att gå och jobba. Och inte bara vara hemma. Det kan vara bra det också.
Precis.
Härligt. Och i våran podd så ställer vi till våra intervjupersoner alltid en fråga om barnperspektivet. Och då funderade vi lite grann på hur vi skulle formulera den frågan för dig, Astrid. Och vi tänker väl så här att är det någonting som du tänker runt placerade barn och deras privata ekonomi som familjen ska tänka på ur just ett barnperspektiv?
Ja, det är ju i så fall det jag nämnde tidigare. Att för alla familjehemsbarn är ju våra barn. Och precis som du tänker på dina egna barn, dina biologiska barn, så kan du tänka på dina extra barn. De behöver också din hjälp. Både att du lär dem hur de ska tänka med sina pengar och sin ekonomi och hur man sköter sin ekonomi. Att man inte skaffar sig betalningsanmärkningar och så. Men även att hjälpa dem både själva att spara, men även kanske själv spara åt dem. Så behandla dem som du behandlar dina egna barn. Jag tror att det ger dem en trygghet att känna att de är älskade, sedda och viktiga.
Mm. Vilka fina ord, Astrid. Verkligen. Jag blir så varm i hjärtat när man hör familjehem som verkligen tar till sig de här barnen som verkligen behöver en trygg famn att landa i. Det, ja, verkligen.
Mm. Ja, tack så jättemycket, Astrid, att vi fick intervjua dig. Och ifall någon undrar så har jag faktiskt i ett program tidigare pratat om att jag hade lite mostrar. Jag vill bara nämna det. Det här är en av dem. Tack, Astrid.
Det har varit väldigt roligt att vara med. Hoppas att det har varit till någon nytta.
Och som alltid, om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss på familjenspodden.se, Instagram eller vår Facebook-sida.
Tack så jättemycket och hej då.
Hej då.
Hej då.